Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Elisabeth berättar om sin pappa som var psykopat. Där finns också avsnittet där Adriana berättar om en kille som hon träffade som var diagnostiserad psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Och här kommer vi få höra del 2 av Sebastians historia, där vi får höra fortsättningen på hur han träffade en kvinna som utsatte honom för psykisk misshandel. I förra avsnittet, del 1, så har de också fått barn med varandra. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes.
Tack och lov gick operationen bra. Sen när vi väl har kommit till det som blev vårt hem ungefär 2 års tid, så allting bara eskalerar. Jag hämtar på förskolan, jag lämnar på förskolan. Vårt barn är fortfarande ganska sjukt och tacklar av i vikt. Vid den här tidpunkten så har hon börjat studera. Jag stöttade ju henne i allt i princip. Var väl också lite trött på, även om jag hade ekonomiska möjligheter, att vara den som försörjde allting. Hon ville studera vidare. Så att jag... Hon började plugga på Komvux digitalt då, eller på distans. Så att jag gjorde i princip 90% av hennes Komvux. För att hon skulle då kunna komma in på någonting. Det sista 1,5 året präglades i princip av att jag jobbar 150%. Jag hämtar och lämnar på förskolan. Jag liksom lagar mat till vårt barn. Jag ser till så att barnet är färdig och kan sova. Och så såg i princip mitt liv ut när hon var frånvarande. Sen fanns det självklart dagar hon var närvarande också. Och gjorde allt det där. Men majoriteten av tiden var ändå på mig. Och vår relation blir liksom bara sämre och sämre. Som förälder, när man har ett barn, det värsta man kan liksom se framför sig är typ att det barnet inte behandlas rätt. Och speciellt då inte av den person som borde behandla det bäst. Och de åren som gick där, att se allting som försiggick, det bröt ner mig totalt verkligen. För hur jag än vred och vände på det, så det vart liksom aldrig bättre. Jag visste inte vad jag skulle göra. Vid den här tidpunkten är det så etablerat i vår relation att allting är mitt fel. Det är mitt fel att hon inte kan visa kärlek, varken mot mig eller vårt barn. Det är mitt fel att vår relation inte fungerar oavsett vad. Vi har bråk hela tiden. Det blev en normal vardag för mig. Att oavsett vad, det kan ju vara så banala saker, så blir det ett tjafs som kan sträcka sig över hela natten. Och det är alltid mitt fel och det är alltid jag som ska säga förlåt. Så under de här sista 2 åren så gick jag på äggskal liksom dygnet runt. Jag var så rädd att liksom säga ett ord fel för att det skulle explodera. Och då parallellt med det se hur allting egentligen bara kraschar och inte kunna kontrollera det. Det bröt ner mig totalt. Jag har alltid varit en människa som rör på mig mycket, tränar mycket. Jag gick upp 30 kilo. Och liksom, om man då tittar på vårt liv utifrån. Vi ser verkligen ut och har allting. Alltså vi är unga, vi har ett fint barn. Vi har ett jättefint hus. Vi har bilar. Vi har väskor, vad det nu är. Och så tittar man utifrån så ser allt så bra ut. Men jag går själv då med vetskapen om hur dåligt allting egentligen är. Med rädslan över att allting bara ska krascha. Jag vet att jag brukar liksom ligga bredvid mitt barn när det känns som värst. Och så brukar jag tänka att allting är verkligen skit. Men så länge jag får vara med dig varje dag, då är det okej. Okay. Samtidigt var jag livrädd för hur det skulle bli om jag inte var där varje dag. Så att jag vet att sista halvåret präglas i princip av att hon får sina utbrott och ja, veckovis lämnar oss själva. Alltså bor hos kompisar, bor hos anhöriga, bara försvinner liksom. Och också mitt fel då. Så att jag hela tiden förstår inte riktigt vad jag gör. Alltså jag kan säga ett ord och bli anklagad för 50 saker. Och det var en term hon alltid uttryckte eller använde mot mig som jag kan liksom inte höra det idag. Att jag var så otrevlig. Men jag förstod inte det. För om det var någonting som jag visste runt om mig var att alla tyckte jag var så trevlig. Så att sista halvåret har det gått så långt ändå att jag är så nedbruten psykiskt och fysiskt. Jag trodde nästan att jag var psykiskt sjuk. Hur kan verkligheten skilja sig så mycket mellan oss? Jag förstår inte hur, oavsett om jag har 50 bevis eller vad man ska kalla det, framför mig här och lägger fram det, så är ändå inget sant. Även om jag ibland uppfattar det att nästan som att hon hade en psykos, så är det fortfarande mig det är fel på. Så att sista månaderna är jag så bortkopplad från verkligheten på något sätt och så nedtryckt att jag tror typ att det är jag som är psykiskt sjuk. Jag tycker det är orättvist att berätta det här på något sätt, för att jag har egentligen ingen grund att säga det, men våra bråk eskalerade så mycket och hennes beteende mot mig blev bara värre och värre. Att jag minns en natt där jag vågade inte somna. Jag hade en hel del livsförsäkringar på mig som var då skrivna till henne, som jag hade tagit om någonting skulle hända mig och att barnen då skulle ha det tryggt. Så jag vågade inte somna den natten, för jag var så rädd typ att jag inte skulle vakna. Och som jag sa, att hon har inte varit fysisk mot mig utöver enstaka gånger. I efterhand var det typ det enda jag önskade, att hon faktiskt hade varit det. För att då hade jag kunnat ta ett foto på det och se att ja, men här finns ändå ett blåmärke. Det är ändå någon form av bevis på att jag har blivit misshandlad. Psykisk misshandel funkar ju inte så. Alltså psykisk misshandel, det sätter ju liksom djupa spår i hjärnan som ingen ser. Så att det första jag gjorde dagen efter var att jag skrev över alla försäkringar på vårt barn. För det är en del av den här missunnsamheten som råder i såna här relationer på något sätt. Att eftersom jag blir så missunnad allt, det smittar ju också av sig. Att jag började också bli missunnsam gentemot henne. Alltså missunnsam på det sättet att om hon nu skulle ut och göra kanske något roligt, då kunde jag känna inombords att jag vill typ inte det. För att inget annat fungerar ju. Allt annat är så dysfunktionellt. Allt annat är så extremt toxiskt liksom. Det vet jag ju med mig i mina senare relationer, att jag har ju inte känt så mot någon. Tvärtom. Alltså jag blir så glad över att de gör saker som är bra för dem. Men i vår relation vid den här tiden har det gått så långt att liksom allt är så toxiskt. Och är man i den miljön, då blir man ju också toxisk själv på något sätt. Hon gjorde precis som hon ville. Hon fick allting hon pekade på. Och egentligen utan att lyfta ett finger för det. Men jag vet att så här, sista månaden, då har det gått så långt typ att jag skickar till egentligen den enda som visste hur mitt liv såg ut. Min kusin. För alla andra visste ingenting. på pappret har vi drömlivet. Och jag är ganska mån om att den bilden ska vara kvar. Ja, men det är nästan som ett korthus som bara kan krascha när som helst. Jag är så extremt rädd över att det ska krascha att jag går med på vad som helst. Bara det inte kraschar. Jag går med på att allting är mitt fel. Jag går med på att vi ska köpa allt som hon vill köpa. Även om jag inte tycker det själv. Jag går med på att se mitt barn negligeras. För jag vet också inte hur jag ska... Vad händer när det kraschar? Jag är så extremt rädd över det. Så att när sista månaden när jag har gått så långt att hon i princip aldrig är hemma. Och jag egentligen bara gör allting för att det ska gå runt för vårat barn. Och vårat liksom imaginära liv på något sätt utåt. Då går det än så långt att jag tänker typ att jag inte vill finnas mer. För att i den här typen tror jag att jag kanske är psykiskt sjuk. Som inte fattar att verkligheten är vad den är. Jag är fysiskt extremt dålig form. Jag har liksom inte rört på mig på 3 år. Jag känner att jag orkar inte mer. Så jag kontaktar ändå min kusin då, som vet allting. Och det är också jätteskönt att vi har en lång sms-konversation som sträcker sig under flera år, han och jag. Som jag har kunnat titta tillbaka på senare. Där egentligen allting sjukt som försgår, att hem är dokumenterat på något sätt. Jag skrev till honom att jag klarar inte att se typ vårt barn negligeras en dag till. Och jag vet att jag i efterhand ganska kort in på att vi till slut gick isär. Jag såg det nästan som en, ja, men nästan som en så här extremt vacker trädgård. Med så mycket fina blommor överallt. Där egentligen för mig då, jag och mitt barn, våran hund, vårat hem, allting vi har materialistiskt, det är bara massa fina blommor. Men liksom mitt i den här trädgården finns det liksom en blomma som bara vissnar. Och trädgårdsmästaren sköter liksom bara handen om den här blomman. Det är liksom den enda blomman som vattnas varje dag. Tills till slut liksom hela den här vackra trädgården som var, allting har ruttnat liksom, förutom den här blomman som höll på att vissna liksom. Så att sista månaderna är jag verkligen på botten. Så jag för första gången på något sätt under de här åren försöker ta tag i mig själv. Jag träffar en psykolog. Jag hinner gå en gång. Där jag berättar om mitt liv och jag berättar om mer på detaljnivå vad som har hänt de senaste åren. Och jag får något sjukt sätt fortfarande vid den här tidpunkten. Trots att jag vet att det är henne det är fel på. Trots att jag vet att vårt liv är så märkligt på grund av allting hon gör. Så vet jag fortfarande inte när jag kommer till den här psykologen varför egentligen jag mår dåligt. Sen när vi har suttit och pratat i typ 2 timmar så får jag som svar då från den här psykologen som jag träffade många gånger i efterhand. Och som alltid varit extremt professionell och inte lagt några värderingar alls i det jag berättar. Att jag tror att du mår dåligt för att du lever med en bortskämd 15-åring. På något sätt, det var så givande för mig att höra det. För att även om det alltid kändes så, så kunde jag inte ta till mig det. På något sätt vände jag mentalt här. Att jag ser liksom att det här sjunkande skeppet, jag kan inte rädda det mer. Och så ska jag säga att vid den här tidpunkten så har hon också kommit i ett läge där det verkligen är fruktansvärt hemma. Alltså det är så toxiskt att jag får typ ångest att åka hem. Jag vill typ inte åka hem. För att jag vet att alltså det är så psykiskt ansträngande att vara hemma. Och så jobbig miljö att liksom den enda ljuspunkten är att få komma hem till sitt barn. Några veckor innan vi separerar så vill jag ändå prata med henne. Och så berättar jag att Alltså det här som har hänt i vårt hem senaste månaderna, det är, och då menar jag eftersom det hade eskalerat då. Det är inte okej för mig. Och om inte du blir bättre så kommer jag lämna dig. Det är också lite komiskt va, för att det är ju det värsta man kan säga till en sån här människa. Att, och det fick jag också då kvitto på. Ska jag, som är så betydelselös, lämna henne? För hon har ju minsann gjort allting under alla år för att det här ska fungera. Ska en sån liksom nolla som jag lämna henne? Och det finns 10 000 som jag. Hon kan välja vem hon vill. Men jag hade liksom lyckan att bli vald. Hon kan få vem hon vill. Så sa hon till mig, det var nästan som ett hot. Att ja, men du ska få se, du som ska lämna mig, vad som händer eller något sånt där. Så det går några veckor. Vid den här tidpunkten i vår relation, från att ha gett allting hon pekar på. Inte alltid, alltså ibland även efter tjafs. Men till slut alltid gett mig vika, så har jag börjat säga nej till en hel del. För att jag har liksom ingenting kvar att ge. Jag har inte det här i mig längre. Att jag vill ge den här människan som jag fortfarande, alltså vid den här tidpunkten, på något sätt älskar något mer. Så att vi, det är vilken dag som annan, alltså det är vilken dag som helst. Hon också en del av den här misshandeln på något sätt. Hur det svänger. Alltså upp och ner och höger och vänster. Att ena dagen är man liksom världens sämsta människa. Och får höra det. Andra dagen så sitter man och kollar på vad det kostar per kuvert att gifta sig. Och jag vet att bara några dagar innan vi faktiskt gör slut, då har hon tagit fram ett exempel på något slott vi ska gifta oss på. Då, vad det kostar per person. Så att när vi väl separerar den här dagen, även om det är så väntat, så är det ändå så oväntat. För att jag är så van med att det är kaos. Jag är så van med att det är bråk. Och att man blir hotad och blir lämnad varenda bråk i flera års tid. Att det har liksom tappat värdet. Och det är också, har jag insett i efterhand, det är också en form av psykisk misshandel. Att oavsett vad, bli hotad att liksom bli lämnad. Så att den här dagen vi faktiskt gör slut handlar i princip om att jag faktiskt säger nej till något hon vill köpa. Varpå det då blir ett megatjafs framför vårat barn. Vilket också var återkommande. Det var också en stor anledning till att jag faktiskt ville få slut på det hela. Om man har en människa som skriker så mycket att ens barn vaknar på nätterna. Och när man då påtalar att du skriker så mycket så att vårt barn vaknar. Och så får man som svar att ja, men det är du som gör mig så upprörd att jag skriker så mycket. Så det är ditt fel att vårt barn vaknar. Så att jag säger helt enkelt nej för första gången typ. På många år. Varpå det blir, som jag sa, ett extremt stort bråk framför vårt barn. Där hon då som många andra gånger förr egentligen bara ska lämna oss. Alltså, och lämna oss, då menar jag att hon bara ska åka iväg och så ska vi vara ensamma. Och återigen då slippa allt ansvar. Varpå jag då säger för första gången att jag accepterar inte det. Utan om du går nu så är det slut.
Hur tar hon det?
Ja, alltså det är också lite märkligt. För i början så menar hon ju på att hon inte bryr sig. Men när hon väl står där vid dörren. Och jag sitter i lugn och ro i våran soffa med vårat barn och säger att om du går nu så är det slut. Det är inte slut. Jag kommer komma tillbaka. Men vi lägger det här bakom oss. Men jag måste gå härifrån. Så att, och så går hon då. Hela dagen går. Jag umgås med vårat barn. Så kommer hon hem någon gång där vid 7:30. Jag har inte hört någonting från henne på hela dagen. Alltså pratar med mig som ingenting. Så går vi och lägger vårat barn. Tillsammans. Varpå hon kommer och säger hon till mig att du gjorde ju slut med mig tidigare. Jag tycker att det är bra. Så nu gör vi slut. Så nu ska jag packa en väska. Det har liksom aldrig gått så långt någon gång att jag ändå fått höra det. Att vi gör slut nu. Alltså det här, allting tar slut nu på något sätt. För det man ska veta om är att jag är extremt mån om att ha en kärnfamilj. Det var liksom det värsta. Hon visste att det var ett mardrömsscenario för mig. Att oavsett hur skit vi har det, att vi ska liksom skiljas, det är min värsta mardröm. Och hon brukar använda det mot mig ganska ofta. Hon sa ofta att jag vet att du aldrig vill skilja dig ifrån mig för vårt barns skull. Så jag kan göra vad jag vill mot dig. Och hon har rätt i det. På något sätt. För att det var min värsta mardröm. Och då sitter jag nu där med ganska många år i bagaget och får höra det här. Och det är som att typ... Det är som att säkringen går typ i hjärnan ungefär. Jag bara hamnar i någon form av... tillstånd liksom. I typ chock. Men också någon så här extrem sorg liksom. Så jag bryter typ ihop där. Det blir så fysiskt ansträngande att jag måste typ gå och spy. Så jag går till toan och så spyr jag. Och då liksom går hon typ med. Och så hör jag typ när jag håller på och typ hulkar där. För hon typ skrattar åt mig. Och till och med i det här kaoset på något sätt. Jag är så van typ med att liksom försöka vända allting. Så jag försöker till och med vända det då. För jag kan inte acceptera typ att den här mardrömmen som egentligen var väntad håller på att äga rum. Men hon är verkligen totalt iskall. Vilket också gjorde det hela mycket värre. På något sätt. Att här ligger jag och liksom spyr över toan. Och gråter liksom. Men hon är bara helt iskall. Det finns liksom inte en liksom suck empati i den här situationen. Så att... hon packar en väska. Frågar lite vänligt om hon ska ta med sig våran hund. Jag säger liksom ingenting. Så går hon. Så då sitter jag där i vårt hus med vårt barn och en hund. Hon har inte frågat om hon ska ta med sig vårt barn. Men det var ganska lätt för henne. Hon liksom packade en väska och gick. Jag vet att jag går och lägger mig. Och jag är självklart väldigt upprörd då. Så meddelar jag typ min familj. Alltså det var ju väntat för dem. Men det var också så här, ändå en chock. Och vi har en sms-kontakt där hon och jag. För att det hon säger till mig när vi separerar är att hon kände sig så extremt rädd för mig. Att hon har tagit med en hammare för att slå mig. Om jag skulle hindra henne från att lämna. Så i den här efterhandskonstruktionen på något sätt så har jag då som satt i lugn och ro i soffan. Försökt att hindra henne från att lämna huset. Vilket inte stämmer. Vilket också då på något sätt knyter tillbaka till de första veckorna när jag lärde känna henne. När hon berättade om alla andra, hennes tidiga partners. Som antingen hade misshandlat henne, förtryckt henne, kontrollerat henne, vad det nu är. Och jag har aldrig blivit anklagad för något sånt tidigare. Men helt plötsligt då så har hon då tagit med sig en hammare, påstår hon. För att försvara sig. Och det roliga med det här är att vi ägde inte ens en hammare. Så att den här hammaren, den finns liksom inte i verkliga livet. Så att det här verktyget som jag inte ens har sett, det existerar inte. Det här scenariot hon målar upp, det existerar inte. Och det satte i princip prägel på det som blev våran separation då. För på något sätt, livet med henne var fruktansvärt. Men livet utan henne och det som hände efter var typ ännu värre.
Vad är det som hände sen när ni har separerat?
Nej, men jag vaknar upp där dagen efter. Jag vaknar av att vårt barn kommer och väcker mig. Jag gör ju frukost där med gråten i halsen liksom. Och försöker att inte visa någonting. Men det funkar inte. Utan vårt barn kommer och säger till mig, pappa gråt inte. Och det är också lite så här en del av det här neglektet, va. Att hon brydde sig liksom inte om att jag skulle vakna upp med vårt barn därefter. Och behöva liksom göra allt som man behöver göra. Men jag ringer ändå henne. För att jag har någonstans ändå accepterat att vi ska göra slut liksom. Så jag ringer ändå henne och säger okej. Vi har gjort slut. Vi har ett barn tillsammans. Så rent praktiskt var har du tänkt ska sova? Då får, alltså det har inte ens gått 12 timmar från att vi har liksom gjort slut egentligen. Ja, men då får jag som svar att jag har ingen juridisk skyldighet att berätta till dig vart barnet ska sova. Och då börjar jag skratta lite då, för jag vet ju att det inte är så. Men det är ändå den nivån vi har hamnat på då, redan efter 12 timmar. För jag visste ungefär vart vårt barn skulle sova. Hos någon av hennes kompisar i en etta. Det kanske inte låter så märkligt egentligen. Men om ett barn bor på 300 kvadrat. Har ett eget rum som är typ 30 kvadrat. Från ena dagen till den andra ska liksom ryckas ifrån det. För att hamna på en soffa i en etta. I en miljö som den inte känner till. Det är inte okej. Och i de flesta fall tänker jag att man kommer överens om att ja, men vi gör det som är bäst för vårat barn i den här tuffa situationen. Men det handlar ju inte om vad som är bäst för vårat barn, utan det handlar ju om vad som är bäst för henne. Så att jag ringer till socialen, jag ringer till alla man kan komma på för att få någon form av stöd liksom. Men jag får ingen hjälp. Och det är också här i någonstans i mitt liv jag har insett att när man är i en sån här relation med en sån människa, att det finns inte mycket hjälp att få. Varken liksom juridiskt eller på andra sätt. Jag har inte så mycket val än att bara acceptera det. Vid den här tidpunkten så, det var också en del av rädslan. Även om det inte betyder någonting. Men under alla år så var jag var väldigt rädd om mina tillgångar. För att jag har blivit anklagad i efterhand att ha ekonomiskt förtryckt henne. Men det man ska veta är att jag har betalat allting för henne i alla år. Vi har köpt ett hus för 10 miljoner. Där jag, trots att jag har betalt allting, har gett henne 50% av det. Jag har inte skrivit något samboavtal, jag har inte skrivit någonting. Utan hon är 50% ägare av det här huset som jag har betalat. Och jag vet att när jag resonerade kring det här, så tänkte jag ändå att när vi väl separerar så är det bra att vårt barns ena förälder också har det bra. Men nu har det också hänt någonting de här senaste månaderna där de här tankarna har på något sätt försvunnit ifrån mig. Så att trots att jag är i någon form av liksom komatöst tillstånd så lyckas jag ändå styra upp en advokat. Och hon går med på att jag köper ut henne för en viss summa pengar. Så jag vågade liksom inte bråka om det här med boendet till exempel för vårt barn. Jag ville bara få det här pappret påskrivet. Så vi får det påskrivet. Än idag, alltså bara gudarna vet typ hur hon gick med på att skriva på det. Hon har ju ångrat sig i efterhand. Så att, ja, jag blir ju helt nedbruten. Alltså det är som 5 år av, ja men 5 år av terror bara kommer i kapp inom loppet av 24 timmar. Alltså jag lägger typ bara av. Jag sover ingenting. Så att jag tappar 15 kilo i vikt på typ 25 dagar. Liksom hela min kropp bara lägger av typ. Mina tarmar slutar fungera. Jag får något så här krampanfall typ för att mitt blodsocker är så lågt. Så att jag måste få i mig någon mat. Och första gången då vi ska ha den här överlämningen mellan oss då, nu som nyseopererade föräldrar, då är hon väldigt noggrann med, och då får man ha i åtanke att vårat barn har liksom växt upp i det här hemmet. Det är barnets hem. Så ska jag då lämna över barnet första gången. Och jag blir ju extremt ledsen då. Då säger hon till mig, du får sluta vara ledsen framför vårt barn. Jag bara, men det är en normal känsla att jag är ledsen just nu. Tiden går ju. Jag är i någon form av djup depression. Och jag klarar inte att komma upp på morgonen. Jag har sprungit maraton tidigare i mitt liv. Och det var enklare än att ta sig upp en vanlig morgon. För den här ångesten som sätter sig är typ handikappande. I och med den situation som vårt barn befann sig i, så vill jag bara, gav det mig ändå styrka att bara, jag måste lösa den här situationen. Så jag säljer liksom av allt i rekordfart. Och då, i de här första månaderna, precis som jag berättade, då fattade jag inte riktigt vad som hade hänt. Så jag började googla, och jag minns inte ens vad jag googlar efter. Men på något sätt så kommer jag in på en hemsida som, jag minns inte vad den heter exakt idag, men någonting med psykisk misshandel. Och jag plötsligt så, från att ha gått till att inte fatta någonting, så fattar jag liksom allt. För jag kan bocka av 99% av varenda punkt på den här hemsidan. Och då ganska nära anslutning till det, så får jag den här pushnotisen på min mobil då. Och lyssna på eran podd. Genom den då få kontakt med Mikael Larsen, som jag då började prata med ganska regelbundet. Som hjälpt mig genom den här processen, där jag egentligen inte fattar vad som händer. Men samtidigt för första gången någonsin fattar vad det är som har hänt och händer. Första månaden var jättetunga, för att jag får egentligen bara, jag bara lämnar typ vårt hem. Jag orkar inte ta tag i det. Jag bara anlitade någon som gjorde allting åt mig. Så att jag hittar ett nytt hem. Jag är väldigt glad över det. Så egentligen av ren slump är verkligen stans, alltså en av stans finaste lägenheter till salu. Så jag informerar henne, vi ska precis sälja vårt hus, att jag har tänkt att köpa den här lägenheten till mig och vårt barn. Jag vill inte att du tar en lägenhet i närheten av mig. För om man känner en människa och en viss galenskap som den kan innesitta, så måste man tyvärr gardera sig om det. Då säger hon till mig att köp den lägenheten till dig och vårt barn. Så hittar jag någonting liksom längre bort ifrån det. För jag visste ändå att det här området vill hon ändå bo i. För att hon har många kompisar i närheten. Jag hade ingen preferens på området. Det var just att jag hittade den här lägenheten. Och det är en sak att bo i samma område. Områden är ganska stora. Men så jag säger att okej, men då skriver jag på imorgon. Så det är också en av stans dyraste lägenheter. Med andra ord, inte jättelätt att sälja vidare. Så 2 dagar senare så ringer hon mig. Och säger så här, jag har också hittat en lägenhet nu. Jag bara, vad bra. Vart då? De tar inte lägenhet mitt emot mig. Fönster. Så jag ser liksom rätt in i hennes lägenhet. Så fort jag går in i min byggnad, går jag förbi hennes lägenhet. Så fort jag liksom rör mig i området, så ser jag rätt in i hennes lägenhet. Jag har försökt att googla fram det här. Hur många som har varit i en liknande sits. Jag har inte hittat någonting, och någonstans lever jag med tanken att om det inte finns på Google, då finns det inte. Så jag tror ingen kan relatera, men jag tror ändå de flesta kan förstå att om man har haft en toxisk relation i många år, så är inte det första man vill att bo 10 meter ifrån varandra. Det som också blir då så märkligt är att eftersom det är nu vid den här tidpunkten när vi har separerat, alla anklagelser kommer. Hur jag har liksom grovt misshandlat henne. Hur jag har förtryckt henne ekonomiskt. Hur jag har kontrollerat hennes liv. Och allt vad det är. Och det blir också då väldigt märkligt för mig. För om jag nu är som förövare, varför väljer du att flytta bredvid mig? Man ska också veta att det fanns många lägenheter i det här lägenhetskomplexet som hon kunde välja mellan. Men hon valde ändå fönster med mig. Och det var ju typ det värsta som kunde hända mig på något sätt. För jag vill ju bara få distans. Jag mår jättedåligt psykiskt. Vi har fortfarande kontakt under den här tiden, där jag ändå försöker så här, för familjens skull, rädda vår relation. För vid den här tiden har jag inte fattat den. Jag är ändå fortfarande vid den här tidpunkten i tron om att jag älskar den här människan. Vilket jag inte gör. Vilket när jag tänker tillbaka, jag aldrig har gjort. För att älska någon är ju ändå någon ta och ge situation. Men jag tror inte man kan älska någon som inte är kapabel till att älska någon annan. Däremot kan man ju ha så extremt starka, i det här fallet traumatiska band, att man, det går inte att klippa. Det är så extremt svårt. Alltså jag var ju så extremt medberoende. Och beroende av att hon ska se mig. Så att jag flyttar in då. Så jag går då till fönstret det första jag gör och tittar. Och då är då jag inser att jag ser rätt in i hennes lägenhet. Och jag bara, jag typ faller bara ihop nästan och gråter. För att jag är så fast. Jag har pratat med mäklaren som hotar med skadestånd på 500 000 om jag drar mig ur. Så att jag, vad ska jag göra? Jag och vårt barn flyttar in. Vi bor där ungefär 2 veckor. Barnet har ju då lärt sig på något sätt. Barn är ju snabba. De fattar ju ingenting samtidigt som de fattar allting. De är väldigt anpassningsbara. Så att vårt barn har ändå fattat någonstans att ja, men pappa bor här och mamma bor där. Så barnet sitter ändå och tittar ganska stor del av dagen ut mot henne då. Och så får man att liksom sitta och höra så här, mamma bor där, mamma är där, mamma bor där. Det funkar liksom inte. Jag märkte också att barnet inte mådde bra av det. Också så här, har man levt så sammansvetsad med någon i några år och helt plötsligt befinner man sig i en situation där man inte gör det och har den personen 5-10 meter ifrån sig. Det är klart att man tittar. Eller förstår du vad jag menar? Det är ju extremt svårt. Jag brukar liksom, när jag har berättat det till mina vänner, jag har jämfört det lite med att man tittar på någons Instagram liksom. Man är ju ganska nyfiken i början. Tänk då att rätt in, eller liksom direkt inblick in i dens lägenhet. Och det var också väldigt kränkande för mig på något sätt. För att jag är i en situation där jag är helt förstörd. Jag har tappat vid den här tidpunkten typ 30 kilo i vikt. Jag klarar min vardag för att jag är så. Eller för den som person jag är. Jag gör det jag måste, men jag är ju helt nedbruten. Så att då stå och se hur någon till exempel sitter och spelar kort med ens vänner helt oberörd. Eller har fest. Eller har andra killar på balkongen eller i sin lägenhet. Jag är ju fortfarande i den här tidpunkten någon form av sorg. Jag vill ju inte att det ska vara slut. Samtidigt som jag typ tackar Gud för att det är slut. Det gick liksom inte. Och vi har fortfarande kontakt här. Jag blir liksom manipulerad gång på gång. Precis som vår relation. Att ja, men vi skulle kunna bli tillsammans igen. Men eftersom du gjorde det här så går inte det. Vi skulle kunna hitta varandra igen. Men eftersom du har gjort det här så går inte det. Och det så var hela vår relation. Att allting som inte funkar är mitt fel. Det finns alltid. Och det var också det som fick mig att vara kvar då. För att det här liksom ljuset i slutet av tunneln, det finns. Hon säger ju att det finns här. Men eftersom jag gör allting fel så når vi inte dit. Men ljuset finns ändå. Så då kan jag inte bara ge upp. För jag funkar inte så. Och det var exakt samma sak typ första 6 månader i vår separation. Det är så mycket som behöver komma ut efter alla år att jag bara gråter typ dygnet runt. Eller sover. Det är liksom det. Och är på jobbet då. Där jag liksom ändå kan hålla mig professionell när jag behöver. Men däremellan bara är liksom levande död. Men det går några månader och jag har ingen kontakt. All kontakt som hon initierar, jag svarar liksom inte på den. Och får då parallellt då på sociala medier se liksom, men hon lever ganska oberörd över det faktum att liksom vårat barns liv har kraschat och ja, våra relation har kraschat. Också väldigt provocerande liksom. Men det är också så tufft för att det som skulle bli min fristad efter alla de här åren är nu liksom på något sätt befläckad av det faktum att hon bor så nära mig. Så att till och med när jag sitter i mitt vardagsrum så känner jag liksom hennes energi på något sätt. Vilket man inte vill göra. Vi har en argumentation. Hon och jag via sms. Gällande att hon har i det här. Det är ett av många exempel. Men just i det här fallet så har hon lämnat vårt barn på sommarförskola. Och har man inte barn så kanske man inte vet vad sommarförskola är, men det innebär att det är kanske 2-3 andra barn där. Och har man ett barn som behöver en del stöd och inte är bekväm i sådana miljöer, då är inte det så bra för barnet, tycker inte jag. Så att jag har hämtat upp från sommarförskolan då och är ganska förbannad över det faktum att hon varit ledig för att hänga med sina vänner. Vilket jag då ser på sociala medier. Den här diskussionen, den vände ganska snabbt. Lite på hennes initiativ. Helt plötsligt så finns det nog vissa saknad liksom. Och hon har älskat mig så mycket och det ena och det andra. Och jag är fortfarande vid den här tidpunkten inte stark nog att stå emot det. Så det slutar ändå med att hon kommer över då. Och att barn ligger och sover. Så den märker liksom inte det. Och det var också så jobbigt på något sätt. För att hon kommer ju över då. Och för första gången på alla år. Så är hon den här tjejen som jag träffade för så många år sedan. Som jag liksom efter typ första halvåret bara längtat tillbaka till och saknat. Den här tjejen som gjorde mig så glad. Under våran på något sätt smekmånadsfas. Där allting bara var så, där jag var så lycklig liksom. Helt plötsligt kommer hon och är den personen. Och jag då, jag berättar ju då hur mitt liv har sett ut de senaste månaderna. Nämner då en resa jag varit på, egentligen på ett drömställe. Som jag tänkte, jag försökte åka dit. För att se om jag skulle må bättre. Men när jag väl är där, det går liksom inte att suga åt sig 1% lycka. Så får jag upp en kompis som skickar en bild till mig på henne när jag är där och hon gör någonting, festar eller vad det nu var. Det var typ som en bomb liksom. För jag själv då är typ helt nedbruten och det var liksom sån extrem ångest som bara väcktes inom mig så att jag känner typ jag orkar inte. Jag vill ju leva. Jag har så mycket att leva för. Jag har det verkligen bra men jag klarar inte. Jag känner den här ångesten typ 3 sekunder till. Alltså för det gör så ont typ. Och det finns liksom ingenting som kan ta bort det. Hur jag än gör, vad jag än tar. Hur liksom om jag dricker, om jag tar någon lugnande. Ingenting tar bort det. Och det här, den här platsen jag är på då, den är ju, det är en hamnstad. Så att jag vet att jag tänker mig själv att alltså det är lika bra att du bara hoppar. Så att du slipper känna så här en gång till liksom. Men jag gör ju inte det. Jag härdar ut den där natten liksom. Och jag berättar det här till henne. Och då är jag ändå liksom pappa till hennes barn. Jag har gjort extremt mycket för henne under många år. Och hon visar väl någon form av empati då. Och vi är ganska nära varandra den kvällen. Jag vet att jag till och med frågar typ, ska du stanna över? Men då kunde hon inte det för att hon skulle upp tidigt och jobba. Okej. Jag köpte det. Men vi bestämde ändå att vi skulle ses dagen därpå då. Och då kommer hon sent på kvällen när vårt barn sover. Det var så läskigt på något sätt för att när jag öppnar dörren så ser jag i hennes ögon att det är inte samma person som är här idag. Det är någon helt annan människa som knackar på dörren. Men jag ville ändå inte ge upp. Så vi satte oss ner och prata. Och det tog typ 10-15 minuter liksom. Sen bara står hon och skriker. Och jag fattar ju ingenting. Vi har haft den här kvällen innan där jag någonstans inom mig fortfarande tror att ja, men hon har fattat nu. Hon har fattat någonstans att det hon hållit på med senaste åren är inte okej. Okay. Att liksom vi ska vara en riktig familj nu. Så att det tar den här kvarten och sen står hon bara och skriker. Och skriker så märkliga saker. Bland annat så skrek hon till mig att hon hade kanske cancer för 3 veckor sedan. Men nu är den borta. Så då har hon fått en ny syn på livet. Att hon vill vara snäll mot alla, inklusive mig. Och det var också väldigt märkligt. För de flesta vet att man har inte kanske cancer i 3 veckor. Men det är återigen det här med uppmärksamhet. Återigen det här med att hon alltid är ett offer. Och gärna vill ha den bilden utåt liksom. Så att det går typ 3 timmar. Till slut så ber jag henne bara lämna liksom. Man kanske inte tror det när man hör min berättelse. Men det här var det jag liksom insett efter att det var ganska kalkylerat allting hon gjorde. Jag tror aldrig hon trodde att jag skulle få nog att lämna. Jag tror egentligen inte om jag ska välja det långa loppet här, att hon ville lämna. Hon hade ett väldigt bra liv med mig. Min uppfattning är inte att hon söker liksom kärlek på det sättet som vi andra gör. Min uppfattning är att hon ändå söker den här bekvämligheten. Och liksom ett visst typ av liv hon vill leva. Men det där var liksom droppen för mig. För då har jag liksom suttit och berättat dagen innan hur jag funderar på att hoppa från bryggan. Och fått någon form av empati av det. Och sen dagen efter är det liksom, ja men verkligen så här Jekyll and Hyde scenario. Jag bryter mentalt där liksom. Där har jag liksom accepterat att det här var jag liksom ser som någon form av kärnfamilj. Det finns liksom inte. Det är bara ett luftslott. Av ren slump, 10 dagar senare träffar jag en annan kvinna. Som initialt är helt fantastisk. Och verkligen så här. Jag har inte kvar den relationen idag, men den fick mig verkligen förstå liksom hur galet allting var.
Tror du nästan ibland att man behöver gå in i en ny relation för att få perspektiv, eller kan det räcka att liksom att vara ensam för att få distans? Eller tror du liksom att gå från en dålig relation till en bra relation, att det ger också en viss form av perspektiv?
Ja, alltså jag spenderade ju typ första 6 månader med att bara läsa på om narcissism och psykisk misshandel och andras berättelser och hur de resonerar. Och det var ganska återkommande att folk skrev att man ska inte frasta in sig i en ny relation. Man ska hitta sig själv och redan där. Jag tycker bara det är en massa floskler. För att jag var själv nonstop i 6 månader. Jag var inte med någon, jag träffade ingen, jag ville inte träffa någon. Och sen är det individuellt, men det blev bara liksom som ett ännu större mörker. Sen helt plötsligt så kommer en person in i mitt liv som för första gången på många år ger mig någon form av ljus. Alltså det var nästan en liksom surrealistisk upplevelse. För det var som att allting bara så här glänste runt om henne. Och jag ringde mina vänner och berättade om så här saker hon gjorde för mig. Och de i princip skrattade. För att det här är helt normalt. Men jag i mitt tankesätt, jag fattar liksom inte vad en normal relation är. Så för mig blir hon blir ju typ räddaren i nöden. Jag är extremt tacksam för den relationen, även om den också slutade liksom. Så jag tror inte riktigt på det där. När folk säger att man ska älska sig själv och det ena och det andra. Det är helt relevant. Alltså, har man varit i en toxisk miljö i många, många år, har man blivit nedtryckt konstant på en daglig basis som vilken sopa man är. Vad är det som säger att helt plötsligt kommer en person säga att man är så bra som visar det? Jag tänker att det är den bästa behandling man kan få.
Hur skulle du säga att ditt liv är idag? Hur mår du och hur känner du att du handskas med livet och då parallellt allt det här i bagaget?
Nej, men också säga, jag mår ganska bra samtidigt som jag inte gör det. Jag har ju egentligen på pappret ett drömliv liksom. Jag har en ny relation som jag trivs med. Men ändå så en sån stor del av mitt liv är fortfarande det här kriget som på något sätt började mellan oss efter vi separerade. Liksom, jag kallar det krig, för på något sätt är det för att vi har ju så extremt olika syn på vad som är rätt gentemot vårt barn. Men det har ju också lärt mig att jag kunde ju inte ändra på det när vi levde tillsammans. Så hur ska jag ändra på det nu? Det som har blivit nu är ju snarare då kampen om vårt barn. För att det finns många exempel på neglekt som jag inte behöver ta upp gentemot vårt barn. Men min kamp nu är ju att försöka kompensera upp det. Vilket jag alltid gjort. Men vi är ju i någon form av juridisk process där hon har liksom hotat mig om vården för att jag inte går med på att fördela dagarna annorlunda. Så hon har barnet längre tid. Men det betyder också att hon är ifrån barnet en längre tid. Vilket det hela handlar om. Att kunna vara inom situationstecken ledig en vecka i taget. Jag kan inte riktigt leva med det. För att nu kan jag ändå kompensera liksom några enstaka dagar i följd. Men att kompensera en vecka är extremt svårt liksom. Och vårt barn liksom klarar inte av det. Men det spelar liksom ingen roll för henne. För att det handlar ju återigen då inte om vad som är bäst för barnet, utan vad som är bäst för henne. Så att vi är ju i en sån process nu då. Där jag försöker liksom göra allting för att undvika att det ska eskalera. Under de här åren som har gått nu så har jag ju liksom offentligt blivit smutskastad av henne. Vi jobbar i samma bransch också numera, så att det, jag har liksom, men jag har lärt mig att släppa det. Att hon kan sitta med sina vänner och påstå saker om mig. För jag kan ändå inte kontrollera det. Och det rör mig faktiskt inte ryggen. Så jag har ändå gjort allting i min makt för att inte höja konfliktnivån ytterligare. Jag har liksom hjälp av advokater och sådär som tycker att jag ska polisanmäla det ena och det andra. Men jag gör liksom inte det. För på något sätt också blir det en offentlig handling. Och det är det som är så paradoxalt på något sätt. För att allting jag har gjort, både i vår relation och efter vår relation, har varit för att jag vill att mitt barn ska ha det bra. Men jag har också insett att jag kan inte kontrollera det. Även om jag tycker att hon är en dålig förälder, så gör allt jag gör är för att de ska ha mer kontakt liksom, för liksom barnets skull. För jag vill inte att barnet ska växa upp med minsta känsla av att den inte har två närvarande föräldrar. Men jag har också accepterat att jag kan ju verkligen inte ändra det. Jag är så extremt tacksam över att den relationen tog slut. Samtidigt som jag då ändå har en sorg i mig över vad som, ja, men vad man vill att det ska vara. Men det är också, den är ju inte förankrad i verkligheten på något sätt. Så att nu har jag ändå kommit så långt att hon betyder verkligen ingenting för mig längre. Det är ju en befrielse. Jag tampades ju med det väldigt länge. De här liksom extremt starka banden mellan mig och henne som jag inte kunde klippa. Och det, jag tror också att det är så här, det är en del av den här försummelsen på något sätt. Att här har jag gjort så mycket, men bara blivit spottad på under alla år. Det har liksom inget värde. Men så ser man hur så fruktansvärt små saker på något sätt på den andra sidan har ett värde. Då kan man ju måla upp för sig själv att man är typ värdelös. Men jag har liksom kommit förbi den punkten att jag definierar mig baserat på vad hon tycker. Det var ju också väldigt svårt för mig under alla år att se hur omtänksam hon på pappret var mot alla andra. Men inte mig. Alltså jag var alltid den här liksom sophinken liksom. Jag hade ju tappat greppet om verkligheten redan några månader innan. Alltså jag visste inte vad som var verklighet och vad som var på låtsas. Så när jag väl klev ur relationen, då, de känslorna var ju fortfarande kvar. Alltså jag visste inte om det var så illa som jag såg det. Eller som jag mindes det. Så det naturliga, eftersom jag aldrig hade berättat till någon innan, så började jag berätta till folk. Var också då någon form av försvar för den här, ja, man kallar det ju smear campaign på engelska, men liksom verkligen de här direkta lögnerna som kom från andra sidan. Det är också någon form av gasljus liksom. Att jag vet någonstans att det här är min verklighet. Alltså jag vet att det här faktiskt har hänt. Men min hjärna är så rubbad att den kan, det får mig ändå tvivla på att det är så. Och där tänker jag att man ändå ska vara ganska noggrann med vem man väljer att berätta sin historia till. Till slut hade jag ingen spärr på vem jag ville berätta till. För det, var no, det fanns no, något terapeutiskt i det. Att vad skönt, nu fick jag den här bekräftelsen på att det jag berättar nu är inte normalt. För jag tvivlar fortfarande på det själv. Men det räcker också med att berätta till fel person en gång. I ett skört tillstånd så är man sänkt en hel dag. Så det tänker jag att man ska vara noggrann med. Att jag tror man ska välja ut några enstaka personer som tyvärr då får liksom dra den här lasten av att hjälpa en. För man är i extremt stort behov av hjälp. Jag fick ju extremt mycket hjälp när vår separation ägde rum. både av vänner och professionellt. Men så tror jag också att det finns ingen självklar väg. Man måste liksom lirka till man hittar något som faktiskt hjälper en. Jag hittade ju Mikael. Och det hjälpte mig extremt mycket. Efter att ha legat i soffan i 12 veckor i komatös tillstånd så hjälpte det mig även att nej, alltså nu ska jag verkligen, alltså varenda minut jag lägger när jag inte har mitt barn är produktiv för mig. Om jag inte tränar så jobbar jag, om jag inte jobbar så, alltså allting jag gör när jag inte har mitt barn, det ska liksom resultera till att mitt liv blir bättre på något sätt.
Mikael Larsen, du är relationsexpert och jag tänkte, vad tänker du efter att du har lyssnat på Sebastians berättelse?
Att det är en man som vill ha en familj, som längtar efter familj, som kämpar, som är vårdande i sitt sätt och som hoppas på att det kanske ändå ska kunna bli bra. Det är såklart mycket sorg och tårar, för man bryts ju ner. För det finns ju en längtan i oss alla också att vi ska få kärlek. Och så någonstans, även om den andra personen, som i det här fallet den här kvinnan, är väldigt, extremt självisk och självupptagen, så hoppas han kanske på att kärleken ska göra att en dag kan vi leva tillsammans på riktigt, ha det jättebra. Han har ju en stark vilja.
Hur skulle du beskriva den här kvinnan som han lever med här och deras relation?
Extremt självupptagen. Upptagen av yta. Och att allting handlar om henne. Hela universum verkar kretsa om hennes, vad hon vill ha, vad hon har rätt. Det man säger i alla fall, inte, jag är inte ute efter att sätta en diagnos på henne, men om du tänker dig den narcissistiska personligheten, tycker jag att de har rätten till, som det heter. Rätten till att bli bortskämda, få present och få uppmärksamhet, att man ska göra allting för dem. Och det som händer här, det är ju att man hamnar i ett medberoende.
Vilka typiska, du har gått igenom lite, men finns det någonting mer du skulle vilja säga just kring den här kvinnans drag och beteenden?
Upptagen av yta, av sin yta, sitt yttre. Tycker att hennes tid är viktigare än någonting annat. Att inte bry sig om att hålla tider till exempel. Det är ju ett tydligt sånt drag. Det är inte heller på ett, alltså, människor som till exempel kommer ett par minuter för sent. Men det här är ett mönster av, kan vara timmar, där han får vänta på henne och han får sköta hemmet. Och, ja, men det är så oerhört tydligt att detta är en person som har, om inte narcissistisk personlighetsstörning, så väldigt tydliga narcissistiska drag i alla fall.
Barnet är ju på sjukhus här under en operation och där ska hon plötsligt springa och äta för att hon är hungrig.
Och du vet, har man ett barn som är väldigt sjukt, om jag säger en normal förälder, känner inte hungerkänslor, tänker inte ens på sina egna fysiska behov. Jag har hört många som har varit där barn är väldigt sjuka och ska opereras och liknande, där föräldrarna inte har varit på toaletten till exempel på flera timmar, inte ätit på en hel dag, känner inte av ens de här signalerna, för de är så fullständigt upptagna av barnets hälsa och liv. Och det här är ju ett exempel på att det här är återigen mina behov.
Och Sebastian beskriver att han bröts ner totalt och började tvivla på sin verklighet, och han hade också svårt för att lämna. Varför tror du han hade så svårt för att lämna?
En person som ser familjen, kärnfamiljen, som så helig och har en stark kärlek till kärnfamiljen, har väldigt svårt att avsluta ett sånt här förhållande. Därför att man inte bryter upp familjen. Så att det här finns jättestarkt i honom. Också såklart hoppet om att hon kanske en dag ska vakna och inse vad hon håller på med och mogna och börja se andra människors behov. Men detta är ju en person som inte ser andras behov utan bara sina egna. Och då man bryts ner i sådana här förhållanden. Du vet, när man ger och ger och ger, som i det här fallet, så till slut så är man så slutkörd. Jag menar, kroppen och brist på sömn och gå upp tidigt på morgnarna, ta hand om barnet, köra till dag. Alltså, allt sånt här är ju extremt påfrestande. Man måste ju vara två.
Mm. Jag tänker också, den här kvinnan flyttar ju sen efter att de har separerats.
Ja.
Så flyttar ju hon in mitt emot där.
Mm. Det är också spektakulärt. Och samtidigt att säga att hon är rädd för honom. Alltså det är ju... Då, det normala är att då vill man ju flytta så långt man bara kan ifrån den personen. Det är nästan som att det finns någon slags voyeuristisk sida i henne, vilket också jag tänker på det här lite narcissistiska, att för hon förstår att han kommer kunna se henne. Hon kan få en kick av det och bli beundrad att se och längtan och smärta och allt det som det finns med efter en skilsmässa eller separation.
Något annat du skulle vilja säga om det här avsnittet?
Att det är väldigt smärtsamt att höra det. För det är, här har vi en mans perspektiv. Hur det är att vara den som ger och ger och ger. Och får egentligen ingenting tillbaka. Förutom kanske första tiden. Du vet när allting är nytt och man är nyförälskad. Resten är bara att... Men det jag tänker på när jag lyssnar på honom. Det är att det är som du har ett konto. Pengar, du bara plockar, du gör bara uttag. Hon gör uttag från hans emotionella konto hela tiden. Och sen till slut är man helt tömd och dränerad och får väldigt mörka tankar. Kroppen och psyket är fullständigt slutkört.
Vill man höra ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 6 i säsong 3 där Mattias berättar om en relation med en narcissistisk kvinna som han också fick barn med. I nästa avsnitt så får vi höra Marie som berättar om en man som hon träffade och fick barn med. En relation där mannen visade sig vara en psykopat och där sjukliga saker utspelade sig. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram.
Podplay.